Svenskarna dricker allt mindre alkohol. Men är det verkligen bara positivt?
Ja, men något riskerar att gå förlorat, både i liksom kulturen och i ungdomskulturen, om alla bara slutar dricka.
Och Berlins technoscen blir världsarv.
Berlin is the world capital of techno, no question.
Så varför bråkar yngre och äldre technoentusiaster? Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig, Alexandra Karlsson. Gäst idag, Essi Klingberg, kulturredaktör på SvD. Känner du dig redo?
Jag känner mig redo.
Du, Essi, jag brukar alltid börja med att fråga vad du har gjort i veckan.
Mm.
Men kan inte du fråga mig vad jag har gjort i veckan? För nu har jag faktiskt gjort någonting som är lite häftigt.
Men berätta, vad har du gjort i veckan?
Alltså, jag känner så här, typ, det här skulle Essi Klingberg kunna göra, kände jag. Nej, men vi var på Berns i Stockholm i onsdags.
Coolt.
Ja, bara det kände jag så här, oj. Men vi var också nominerade i årets dagstidning, ett sånt branschpris. Och vi vann årets redaktion, poddredaktionen.
Grattis.
Alltså det var så himla fin motivering till varför vi vann.
Det dagliga slitet i poddfabriken toppas med prisvinnande dokumentärer och har gjort en lilla, massa enhet till årets redaktion. Vinnare av årets redaktion är Svenska Dagbladets podd.
Välförtjänt, får man ändå säga.
Tack. Men ja, det var, jag vet inte, var det skrytigt där? Det var mer bara en känsla av lycka.
Nej, jag, alltså, det väldigt tycker så. Du ska ha med.
Ja, så att det var min vecka. Nu kör vi.
Jättebra. Mm.
Veckans snackis.
Vad har du gjort i veckan, Essi?
Men fortsatt den här debatten som vi pratade om i förra avsnittet om den här avpolitiserade feminismen.
Mm.
Den liksom tog ju avstamp i den här huskvinnadebatten som var för 6 år sedan. Som startades av DN-skribenten Greta Schüldt.
Mm.
Där hon skrev om just det, så här, en känsla av att så här, vilja kanske leva på ett traditionellt sätt eller appellera till liksom, den manliga blicken, men samtidigt var politiskt progressiv.
Mm. Hon skrev bland annat att hon ville att män ska förklara saker för henne.
Ja, precis. Och hon skrev ett svar på min text där hon tyckte att jag buntat ihop huskvinnan och hemmafrun på ett lite orättvist sätt. Men jag höll helt enkelt inte riktigt med henne, så jag har skrivit en egen replik då som svarar på hennes text. Och den gick ut precis, och strax ska jag också gå och vara med i kulturnyheterna och prata om det här.
Mm.
Så det kan man kolla på eller läsa om man vill.
Ja, debatten är igång.
Debatten är igång.
Veckans fråga. Blir litteraturen sämre när författare slutar dricka?
Essi, nu ska vi prata om alkohol. Dricker du?
Jag dricker. Men i mina kretsar får jag ofta höra att jag dricker väldigt lite. Vilket jag tycker är också intressant överlag att folk ens anmärker på. Det är liksom inget illa menat eller så.
Mm.
Så jag är en light drinker, men jag kan absolut uppskatta ett glas vin.
Mm. Men du är också en light drinker i typ kultursammanhang. Så ja. Det är typ så heavy drinker i vanligt sammanhang.
Riskmiljö.
Ja, precis. Man ska säga att du tillhör ju ett allt mer utdöende släkte. För att alkoholkonsumtionen, den går ner i Sverige.
Mm.
Och det visar nya siffror från CAN. Som ju då står för Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Och nu är den här nedgången den största på 10 år. Unga, de dricker ju verkligen mindre. Men även män har minskat på drickandet då, enligt CAN.
Men precis. Och en sak som jag har märkt är att det här också verkar göra avtryck på kultursidan och i kulturdebatten. Till att börja med så läste jag en jättespännande artikel i tidningen Författaren, skriven av Beata Hansson. Det var en kollega som tipsade om den i förbifarten. Men artikeln fanns ingenstans på hela internet, utan bara fysiskt. Jag slutade med att jag fick liksom bilder skickade till mig på artikeln.
Mm.
Så hoppas du vill höra.
Ja, verkligen.
Men den här artikeln undersöker alkoholens roll i författarvärlden och hur den historiskt fungerat som ett sätt att frigöra kreativitet eller liksom koppla bort den här självkritiska rösten. Men också så här hantera ensamheten som kommer med att vara en författare.
Mm.
Liksom världens ensammaste yrke. Och man refererar bland annat till en svensk studie från 2006 som alltså har några år på nacken, som visar att personer med kreativa yrken dricker mer än andra.
Mm.
Men nu verkar det här alltså vara på väg att förändras.
Mm. Även i kulturvärlden?
I alla fall om man ska tro Författarförbundets sekreterare som intervjuas. Och hon säger att ja, men det dricks mindre på kultursammankomster nu.
Mm.
Och sen intervjuas bland annat författaren Gunnar Delius som är nykter sedan länge och skrivit mycket om det och sin tidigare då problematiska relation till drickande. Så det var liksom en intressant text. Och sen då, apropå den här studien, så skrev Expressens Viktor Malm en text där han säger att ja, men något riskerar att gå förlorat både i liksom kulturen och i ungdomskulturen om alla bara slutar dricka.
Mm.
Och han lyfter då den viktiga rollen som alkoholen spelat ja, men i litteraturen, i böcker som Knausgårds Min Kamp. Ja, men och där har ju liksom berusning varit ett del av så här det ungdomliga uppbrottet och ett sätt att göra sig fri från föräldrarna och hitta in en gemenskap. Så han höjer helt enkelt ett varningens finger för den här anti-alkoholtrenden.
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Och jag läste också att författaren och akademiledamoten Horace Engdahl har ju höjt ett varningens finger för det här att författare slutar dricka. Och han sa i en intervju här i SvD faktiskt så här: risken med att sluta dricka är att man blir så omdömesgill att man slutar skriva.
Jag tror det ligger något i det tyvärr.
Mm. Så liksom, vad är kontentan då på kultursidorna?
Jo, alltså jag kan ju inte uttala mig om hur det var för 10 år sedan. Men det är uppenbart att något har förändrats. Så om man läser gamla biografier över liksom författare som var aktiva på 40-talet eller till och med liksom 70-talet, så undrar man ju hur fick de överhuvudtaget något skrivet? För de drack så mycket. Och det här drickandet speglas ju ofta i verken också. Men en sak som jag har lagt märke till är att så här, om man kollar på dagens litteraturskildringar, då känns det som att den här, så här självutplånade hedonistiska drickandet lite har så här ersatts av ett så här mer kliniskt målinriktat knarkande. Vågar man säga det? Men det känns som att ganska många samtida så här hypade romaner innehåller minst en karaktär som kanske tar receptbelagda mediciner eller droger som till exempel förhöjer fokus, ökar den sociala prestation. Och det är ju en tydlig skillnad, så att så här, tidigare kanske berusning användes som ett sätt att frigöra sig från vissa krav, men nu verkar det som att det mer handlar om att leva upp till vissa krav.
Mm. Ja, precis. Och då kanske det inte är så konstigt, om vi kommer in på den här delen då, att främst unga då har slutat dricka. Det är ju ingen nyhet, men varför de har gjort det, det är ju fortfarande något ja, men som det debatteras om. Mm. Och du, förstår jag kollat närmare på en liksom, rörelse i det här. Och jag ska uttala det, men jag kommer skämmas. Men jag gör ändå, för att jag vet att jag kommer snubbla på de här orden. Det heter då The Sober Curiosity
Movement.
Ja, exakt. Alltså, det är lite så, nykter och nyfiken.
Precis, nykter och nyfiken. Det tyckte jag var en underbar, lite frikyrkeöversättning av spola kröken.
Ja, precis.
Men precis, det stämmer. Alltså, det här är liksom en sorts förgrening av wellnessrörelsen kan man säga. Alltså, de förespråkar en kraftigt minskad alkoholkonsumtion. Och jag ser en del av det här liksom, både på TikTok eller andra liksom, sociala medier. Att så här, grundtanken är väl att men alkohol är dåligt som alla vet för ens psykiska och fysiska hälsa. Och de menar väl att man behöver inte ha den här svartvita inställningen så här, antingen så dricker man jättemycket eller så dricker man inte alls, utan snarare så här, gå in med grundinställningen så här, behöver jag verkligen dricka i det här sammanhanget? Och jag tycker det är en intressant grej, för att det visar ju också hur enormt stark alkoholnorm vi haft de senaste decennierna. Att man ofta går in i sammanhang och tänker så här, alla här dricker.
Mm. Ja, verkligen. Och det är ju svårt om man inte dricker. Mm. Alltså så här, om du är tjej och inte dricker, då är det så här, okej, okay, du är antingen alkoholist eller så är du gravid. Mm. Och kille är det då, du är alkoholist.
Mm,
alltså det är ju precis. En väldigt så stark alkoholnorm. Så att säga nej till det, det kräver ju också strategier.
Mm, precis. Och de är ju också väldigt så, det är ofta en härlig estetik kring det. Så här. Today I'm making a mocktail.
Men du, vad tycker du om den här rörelsen då?
Men man får väl säga så här, whatever floats your boat. Alltså det är klart att folk själva ska få bestämma om de vill dricka eller inte. Men personligen så är jag väl lite skeptisk till den här väldigt hälsofixerade rörelsen där man måste vara nykter för att bli sitt bästa jag. För jag tror att det kan bli väldigt, det kan bli liksom en helt annan sorts liksom väldigt rigid regelströmning. Så.
Mm.
Men jag tycker också att det är väl lite för tidigt att säga exakt vad den här utvecklingen beror på. Vissa säger att men det här är för att unga bara sitter hemma på sitt rum och scrollar på mobilen, eller om det handlar om något mycket större. Så jag följer väl Sober Curiosity-rörelsen med spänning.
Mm. Och vad tror du liksom, alltså det blir en stor fråga, men vad kommer hända med litteraturen om ingen dricker längre?
Jag är inte orolig. Jag tycker att jag tror att det kommer fortsätta skrivas massa, vad ska man säga, psykedeliska romaner säkert, för jag tror att psykedeliska droger kommer fortsätta vara stora bland folk som vill utforska sitt inre. Sen om man vill läsa det är en helt annan fråga.
Mm. Återstår att se.
Ja.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Nu, Essie, blir det här, ska vi se. Ja, men det här är Sven Väth, en tysk techno-DJ och legendar. Och du, Essie, det här vi hör nu, den här musiken, det är numera ett världsarv.
Genau, das stimmt. Jag försökte prata lite tyska.
Ja, men det lät bra.
Det är fin kultur faktiskt, som vi lyssnat på precis.
Ja, precis. För det är FN-organet UNESCO som nu har utsett Berlins teknoscen till ett världsarv.
Mm.
Men jag frågar mig då, vad är liksom själva världsarvet? Alltså om man åker till Berlin och ska titta då på det här världsarvet, var så åker man då?
Jag tror man åker till första bästa industrilokal i Berlin. Kanske Berghain?
Ja.
Men det här är alltså hamnat på UNESCOs lista över immateriella kulturarv.
Mm.
Och det är liksom ingen specifik plats, utan det är själva scenen som fått kulturarvstatus. Och när man har läst folk som kommenterat det här, så framhåller de bland annat då att det här har varit en viktig plattform för marginaliserade grupper, till exempel hbtq-personer. Men alltså, alla som har varit i Berlin vet ju också att deras teknoscen är en del av stadens kulturella identitet.
Ja, verkligen. Det går ju typ inte. Du kan inte gömma dig från det.
Nej, de är tätt förknippade.
Men som jag har förstått så råder en konflikt i teknovärlden mellan liksom det äldre gardet och det yngre. Hur ser den ut?
Ja, alltså jag hoppas att jag ska kunna presentera en text som ger en verkligen ordentlig inblick i den här konflikten.
Mm.
Men tills dess så kan man säga så här, att i Berlin så började de här teknoklubbarna dyka upp på 80-talet, blev ännu större på 90-talet när Berlinmuren föll. Och det innebär ju att den första generationens teknoentusiaster är rätt gamla nu. no offense då, utan bara som ett neutralt konstaterande. Ja. Mm. Kanske liksom 50-60. Och sen starten så har den här subkulturen blivit mycket mer mainstream, alltså populär bland typ turister eller amerikanska ungdomar som åker till Berlin. Och om man då är inne på så här diskussionstrådar på sociala medier, så kan man ibland höra det här äldre gardet oja sig över att den yngre generationen inte respekterar vissa seder och regler som finns i subkulturen. Typ att man inte ska filma eller att man ska respektera andras space eller vara liksom noga med samtycke om man typ dansar nära någon. Mm. Och det här är något som jag scrollat djupt i, kan jag säga.
Mm. Ja, det, men hur djup är den här sprickan då?
Jag vet inte. Det känns som att musiken övervinner allt.
Ja.
Jag tänker att de också kommer gynnas av att de har fått det här kulturarvsstatusen nu. För då får man lite auktoritet. Liksom. Man säger så här är det.
Mm. Det var jag som startade det här kulturarvet.
Precis.
Kan de ändå säga. Men har du varit på Berghain?
Nej, det har jag inte. Jag har inte ens försökt.
Nej, men det är ju precis. Det är ju den här stora symboliska teknoklubben.
Precis.
I Berlin. Och jag försökte faktiskt gå in där en gång. Eller komma in när jag var i Berlin. Det var typ... Ja, något år över 20. Och var liksom, jag är ju från en liten stad, så ska du veta. Alltså, jag liksom, den här typen av klubbkultur är för mig så... Det var verkligen som bara, wow, kan det vara så här? Mm. Men jag ska säga, då stod vi i kö till Berghain. Då var klockan kanske 3 på natten, det var jättelång kö. Och det var så mycket regler, för det var så här... Se inte svenska ut, prata inte svenska, stå inte i grupp, var inte för många. För man såg på folk som hade blivit nekade. Mm. Och så var det så här, okej, vad blir de nekade på? Mm. För det var så här, jättekola personer som bara, nej okej, de har inte fått komma in. Så det var så hela tiden den här pressen, så bara, prata inte, säg inte så. Och man bara, okej. Så att, men sen var det tog så lång tid så att jag gick hem ändå. Men det var verkligen så att jag kände så här, jag hade känt mig liksom mer stressad att göra fel än i den kön.
Men jag hoppas verkligen att UNESCO nu skriver ner de här reglerna så att alla, det blir en demokratisering, att folk kan gå in och läsa liksom, hur ska man bete sig i kön.
Det är tips UNESCO.
Ja.
SC, vad ska du göra i helgen?
Jag ska nog försöka ta lite lugnt, läsa mycket, mycket bra läsning på gång. Kanske se Dune 2 som jag hört ska vara så cool. Mm. Har du sett den?
Nej, men det är många
som tjater.
Har sett den. Mm. Och så säger jag att de ska se den. Mm. Men jag kommer faktiskt inte se den, så att du får berätta hur den var.
Det kan jag göra.
Du, tack så jättemycket, Essie.
Tack själv.
Du har lyssnat på Dagens Story från Svenska Dagbladet. Gäst idag var Essie Klingberg och programledare var Alexandra Karlsson. Producent Moa Larsson och redaktör Elin Romeliotto. Och ansvarig utgivare Lisa Irenius. Vill du kontakta oss? Maila till dagensstory@svd.se.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.